Välkomna till BIM-podden. Idag ska vi prata om hållbarhet. Vi har haft tidigare avsnitt inom det. Idag har vi med oss hållbarhet ur utbildningsperspektiv. Så dagens gäst heter Felicia Orholm, hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighetsbranschen. Har utbildat byggnadsingenjörer, förvaltare och driftstekniker i hållbarhet, hållbart byggande samt sund och lönsamt inomhusmiljö sedan 2010. Hon har också byggt det egna prototyphuset, Sunda huset, vars fokus är ett skadeförebyggt hus med sund inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan i drift. Välkommen hit, Felicia.
Tack så mycket.
Men Felicia, kan inte du berätta lite om dig själv och var du kommer ifrån, din lite bakgrund?
Ja. Jag är egentligen fotograf från början, så jag hade liksom en fotografkarriär bakom mig, 15 år. Och sen så var det väl kanske då när jag kände så här, är det här utmanande? Och så här, jag var inte världens bästa fotograf, men det gick väldigt bra. Mm. Och jag är utbildad i New York och har gjort min assistentperiod i New York hos Irving Penn. Och så här, jag har gjort liksom en fin foto-CV rent.
Men är det någonting som du gör nu också? Lite så här,
nej.
Som vi sysslar? Ingenting.
Vet du, jag var ute och fotade hos en av mina kompisar och jag tror jag gjorde alla fel man kan göra. Jag fick knappt igång kameran.
För det är, jag letade efter en fotograf.
Nej, ska ja, men då känner jag andra fotografer som jag kan rekommendera.
Så, ja, men vad intressant.
Men det var spännande att se att gud vad jag har förlorat kompetens. Jag får knappt igång min egen kamera. Mm. Men det betyder ju också att nej, men jag har en annan karriär nu.
Du har sadlat om.
Jag har sadlat om. Och bara för att man är duktig på att titta på bild så är man inte duktig att fotografera för det. För det är massvis med teknik.
Nej, men jag förstår.
Och det var många som tyckte det var liksom konstigt att jag hoppade över till byggsidan. Men för mig är det inte så konstigt om man tänker efter, för att man bygger ju en bild. Man bygger ju upp och använder teknik och saker runt omkring för att få någonting att se ut så som kunden har bestämt att det ska se ut. Och så gör man det tillsammans eller utan kunden beroende på vad man har för relation. Men jag började i alla fall plugga 2007 till 2009 och samtidigt hade jag ju köpt den här fastigheten som jag har ute i Nacka och skulle bygga då ett hus som var mindre miljöbelastande.
Du tänkte på det Sunda huset?
Ja, precis. Alltså det var inte, kanske planen var inte Sunda huset, men jag ville bygga mitt eget hus och det skulle vara sunt och mindre miljöbelastande.
Mm, just det.
Och så tänkte jag, gör det under tiden jag pluggar. Men de här studierna var ju så himla lärorika, så jag förstod att jag skulle inte palla göra det. Så att när jag var klar, och det var ju väldigt mycket byggfysik, alltså praktisk byggfysik och skadeförebyggande i den utbildningen. Jag läste fastighetsteknik med inriktning på skadebesiktning. Och sen efter det så projekterade jag det här huset i 1,5 år. Men jag har också lärt mig väldigt mycket om hur byggbranschen funkar. Alltså jag var ju ensam projektör och så har jag haft alla de här äldre farbröderna på SBR liksom, som man har gått och druckit öl med dem och frågat dem. Och det mest, alltså så generösa människor som liksom vill dela med sig av sin kunskap. Vilket också har gjort att jag har känt mig väldigt välkommen som tjej i bygg.
Jag förstår. Vad är det du gör mest inom bygg? Vad är ditt huvudfokus?
Man kan säga så här, när jag hade byggt det här huset så trodde jag att jag skulle sitta på ett arkitektkontor och hjälpa till och göra miljöprofilering på villor eller byggen. Men då var ju frågan, liksom, det var ingen, vi följer lagen, det var ungefär så. Så då började jag ju att föreläsa istället. Så att det har blivit bara så att jag, i och med att jag har den här byggerfarenheten och sen har jag byggt liksom lite småhus och provat andra material. Så att jag började helt och hållet att bara undervisa och föreläsa. Så det var så det blev. Och sen så har jag inte liksom varit ute på byggen så mycket mer.
Men vad har du föreläst om då? Framförallt?
Då är det ju hållbart byggande. Så det är ju material, jättemycket fukt och värme. Alltså tillämpad praktisk byggfysik. Och sen har jag ett materialbibliotek som är 8 bord långt. Där vi går igenom liksom från val av plats ända till liksom våtrum och elektromagnetiska spänningsfält ungefär. Vi går inte in på det på djupet, men vad är det man ska ta hänsyn till? Och så brukar vi, mina studerande brukar få göra en miljöprofil för en villa som slutarbete. Och då är de i grupper, så då måste de kompromissa. Och så ska det vara 20 punkter där det är mindre miljöbelastande eller hälsosammare då än standard.
Men då har du liksom hållit kurser och har varit olika yrkeshögskola och du har varit föreläst i företag också inom hållbarhet.
Egentligen från början så var det kanske lite så här, små events och sånt där som jag började föreläsa på. Och sen siktade jag in mig på yrkeshögskolan i och med att de hade lite längre kurser. Och när jag började så var det liksom 6 dagar. Sen har jag ju varit med och varit opinionsbildare för att lyfta de här frågorna. Jag har ju har varit med och drivit utvecklingen av de här kurserna. Och jag har varit med och liksom lyft de här frågorna. Och jag har också utbildat Poppius som alltså journalistik. Så jag har skrivit teknisk text och sådär för branschpress. Mm. Så det har varit mitt sätt att driva fram frågorna om inom hållbarhet i byggande.
Ja.
Ja. Men då verkligen på byggsidan. Mm. Sen har ju hållbarhet växt så mycket. Så att jag utbildar ju förvaltare och driftstekniker och byggingenjör då i social hållbarhet också.
Just det.
Så att jag har liksom en väldigt bred kompetens. Vi pratar praktiskt byggfysik och byggmaterial och hygroskopi och diffusion och sådana grejer. Men vi pratar också rasism och diskriminering och inkludering och
ja, men jag förstår. Sådana saker. Men vad handlar hållbarhet om för dig?
Om vi tar bygg och fastighet som är släktingar men inte alls hanterar frågan likadant. Mm. Så om vi tar på byggsidan så är det ju hur bygger man skadeförebyggande så att huset håller så länge som möjligt och har bra underhållsintervaller och material som tål och åldras istället för att det blir slit- och slänghus som jag tycker är lite standardbyggande idag.
Mm.
Jag höll en dragning här i onsdags och så sa jag så här, nej men en konstruktion av plast, glas, ull eller mineralull och träreglar, det är en beställd fuktskada. Så att vi liksom, det är bara en tidsfråga när den inträffar, beroende på hur bra eller dåligt eller sådär.
Mm.
Så vi, på byggsidan är det skadeförebyggande och att man projekterar miljöer som människor mår bra i. Och då måste man kolla på hur funkar materialen.
Mm.
Alltså är det en plastfärg, ja då har du ju plastat in din miljö. Då har du tagit bort vissa materialegenskaper som ligger under plasten. Så det är hållbarhet på byggsidan.
På byggsidan, okej. Okay.
Men på byggsidan har man ju också jämlikhet, trakasserier, inkludering, vara en attraktiv arbetsgivare för att rekrytera mer personal men också bra personal. På fastighetssidan, där är det ju såklart att de ska bli bättre beställare och det som jag pratar om på byggsidan och förstå att när man har problem med inomhusmiljön så är det inte bara att ta dit någon och mäta fukt och mäta emissioner utan hur tittar man på den här miljön? Vad är det som påverkar inomhusmiljön och lite så här hur man hanterar människor. Så där har vi byggsidan i det och vi har mycket inomhusmiljö och sen har vi lönsam inomhusmiljö och NKI liksom, biofil design och vi jobbar inte så mycket med well i Sverige men man måste ändå tänka på hur ska man få människor att må bra här och hur, återigen, hur ska man få mångfald på kontoret, vi kan prata integration men det finns ingen blandning i ledningsgrupper och styrelser.
Nej, men jag förstår.
Så där jobbar man ännu bredare.
Vad anser du om ekonomisk hållbarhet?
Den vävs ju in i det skadeförebyggande. För alla skador kostar pengar.
Just det.
Jättelönsamt för bygg, jätteolönsamt för förvaltaren. Mm. Så då återigen,
kortsiktigt.
Ja, också. Kortsiktigt. Och då är det inomhusmiljön också. Alltså när folk inte mår bra inomhus, ja då blir det dyrt för förvaltningen. Mm. Det blir skitbra för konsulterna som kommer dit och mäter.
Mm.
Men så där kommer ekonomin i. Vi ska ju ta bort alla onödiga kostnader som rinner ut hit och dit eller utan att man vet vad de egentligen går till och varför de går till saker. Men jag gör ju ingen LCC utan jag jobbar ju mer LCA. Och om vi tänker långsiktigt då blir det billigare. Jag bara tänkte så här, förra gången jag var uppe i Stockholm så min termostatblandare i duschen funkar inte. Den hade jag köpt begagnat. Mm. Det var inte något kvalitetsmärke. Och jag brukar ta det som exempel.
Mm.
Köp en blandare av ett bra märke och det finns flera. Nu låter jag som SVT här, det finns flera.
och då, plus.
Ja, och så kostar den 1500 till 2000 spänn och sen har du den i 20 år.
Ja,
eller så det. Köper man en billig så får man ta dit rörmokaren om man inte kan byta den själv och så blir det helt plötsligt timpengar. Mm. Så allt som är billigt, inte allt.
Nej.
För det är aldrig något som är allt eller alla. Men billigt blir dyrt. Men ekonomin kommer ju in i, var inte dumsnål.
Mm.
Titta på, varför står det här huset i 100 år? Vad är det för kvaliteter här?
Mm.
Vad av det kan vi ta med oss till det moderna om vi vill ha en långsiktig förvaltning?
Men det känns som att man inte bygger så som man gjorde förr i tiden.
Nej, alltså, det gör man inte.
Alla hus förr, du vet, de har hållit upp 100-150 år. Men nu, alltså, jag tror inte det är så många hus som skulle hållas idag i 100 år.
Nej, och nu är ju, alltså, den tekniska livslängden är ju den är beroende på vilka byggnadsdelar var det för teknik och material och sådär, men man har ju reviderat ner livslängden, den förväntade livslängden på hus från 100 år till 50 år i Sverige.
Så pass.
Så det är klart att om vi då, återigen, om vi tittar på de här energieffektivitet. Man kan inte sätta energieffektivitet före sund inomhusmiljö. För att om vi ska energieffektivisera på bekostnad av inomhusmiljön, då vi kommer få skador. Ja, då blir ju byggnaden lång eller kortlivad, eller delar av. Vilket är jättelönsamt för bygg, men det är inte bra för människorna. Det är inte bra för vår skattefinansierade sjukvård. Det är inte bra för arbetsgivare att folk blir sjuka. Det är inte bra för förvaltningen. Så en vinner blir, och alla andra förlorar.
Det är liksom inte samhällsekonomiskt gynnsamt.
Nej, men det är jättebra för vår viktigaste och mäktigaste bransch. För jag menar, byggbranschen är vår viktigaste, tycker jag. Jo, alltså om vi pratar samhällsekonomiskt så är det faktiskt
en stor
faktor. Men alltså jätteviktig.
Mm. Men vilka är de största utmaningarna ur ditt perspektiv just nu?
Det beror på vilken del av hållbarhet man pratar om. För jag utgår från fyra delar i hållbarhet. Ett är ekonomi, den pratade vi om alldeles nyss.
Mm.
Sen är det ekologi, alltså förstör inte ekosystemets spänst, för vi är helt beroende av det. Och det tredje är social hållbarhet och den fjärde är demokrati. Och den är mycket större i fastighetsbranschen än vad den är i byggbranschen, kan man säga, den delen. Men vår möjlighet att påverka.
Mm.
Men i social hållbarhet så har vi ju två delar också. Vi kan säga att det här området som är nybyggt, hur ska vi få människor att mötas här? Det är en jättestor utmaning. Men social hållbarhet är ju liksom integration och hur ska vi trivas, hur ska vi skapa relationer här så att vi skapar flöden, så att folk vill bo här.
Jag säger kultur också, eller?
Ja, alltså kulturen är ju, om vi tänker för 20 år sedan så fanns det inte fik som, på samma sätt som det gör nu. Eller ta Malmökulturen, Stockholmskulturen.
Mm.
Det är fantastiskt, Malmö är ju som Skandinaviens New York. Man sätter sig på ett fik och så pratar man med den som är bredvid. Det gör man inte i Stockholm på samma sätt.
Nej.
Så det är det, en utmaning i den sociala hållbarheten när vi bygger de här nya områdena. Att få folk att vilja ha med varandra att göra. För när vi vill ha med varandra att göra, då börjar vi bry oss om varann.
Mm.
Och då börjar vi liksom tänka att den där personen är liksom inte oviktig. Och då bygger man ju ihop samhället.
Mm.
Och det är ju samma sak på en arbetsplats. Om vi har massa människor som är lite olika så blir det lite friktion. Men det är också där utvecklingen kommer. Det finns studier som visar att människor, eller vill säga företag med mångfald, det är långsiktigt lönsamt. Mm. Ja, här vill fler jobba.
Det,
så det är två olika delar av social hållbarhet. Men också så här, har man någon på kontoret som rullar fram, ja då kommer vi alla förstå hur viktigt det är med tillgänglighet. Men har vi inte det så tänker vi bara utifrån vårt eget perspektiv. Eller har man människor som har en annan etnisk kulturell bakgrund än en själv, så kommer det helt plötsligt, det kommer att utvecklas från det. Man behöver inte gilla alla, men man måste liksom acceptera alla.
Mm.
Så är det.
Men, du sa fyra delar, va? Vad var det där?
Ekonomi, ekologi, social hållbarhet och demokrati.
Mm. Just det, vad är ekologi, nämnde du? Och så
demokrati. Om vi tänker så här att vi har områden som är väldigt stökiga. Och så tittar vi på hur de ser ut. Rent arkitektoniskt, monotont eller inte. Vilka är där? Vilka kommer till tals när man ska förändra de här miljöerna. För att man kan ju sitta och prata om att men odlingslåda, för det vill man ha hemma på sin egen gata. Men vad behöver människor som bor där? Och sen är det inte bara så här, vad behöver människor? Vad kan de själva bidra med? Och då är ju demokratigrejen del, att man känner att man kan komma till tal så att man är viktig och att det spelar roll vad man gör och inte gör. Så demokratin ingår liksom, den är väldigt nära i social hållbarhet.
Mm, det går så hand i hand.
Det går hand i hand. En del sätter ju det fjärde benet som etik. Och jag tycker det är fullt rimligt, men jag tycker att demokrati är ett bättre perspektiv, därför att Sverige funkar jättebra för att vi har väldigt nära samarbete mellan kommun, landsting och riksdag och regering. Så att det är lätt att förändra saker här, därför att vi har ett ganska bra, alltså en väl fungerande demokrati. Och då går det bra att förändra saker.
Ja, vi har liksom bra förutsättningar.
Vi har mycket goda förutsättningar. Ingenting är perfekt, men vi har mycket goda förutsättningar.
Men vad ingår det mer specifikt i dina hållbarhetsutbildningar?
Ja, men om vi pratar om, vi börjar bygga då. Då är det ju först miljökunskap liksom. De nationella miljökvalitetsmålen. Var är byggandet i förhållande till det? Vad behöver vi liksom sluta eller minska? Vad behöver vi öka eller börja med på miljösidan?
Mm.
Och sen så när vi tar liksom byggdelen mellan de här materialen och,
alltså typ betong och allt.
Ja, betong. Jag menar, om vi tar mitt materialbibliotek så jobbar vi ju med hur ska vi få det här att hålla? Vad är det för resurser vi använder? Är det förnyelsebara resurser eller är det fondresurser, det vill säga sådana som finns som vi förvaltare.
Mm.
Trä till exempel. Och om vi nu bygger med trä, är det från en blandskog eller är det från en monokromatisk skog? Och då bygger vi ihop byggandet tillsammans med miljökvalitetsmålen. Mm. Och sen är det också det här med resurser överhuvudtaget. Hur använder vi betong? Hur använder vi trä? Hur använder vi berg? Hur använder vi mineral och metaller? Hur använder vi vatten? Hur hanterar vi vårt avfall? Så det är sådana grejer som är alltså en resurshantering.
Mm. Ja, men jättebra. Men vilka är dina styrkor som utbildare?
Alltså det beror på vilken dag du frågar mig.
Det varierar. Om jag fått
det varierar. Men det roliga var att när jag höll den här workshopen i förrgår, så var två av mina tidigare studerande där. Mm. En av dem är mina kunder idag. Och den andra hade jag inte träffat på 4 år. Och så pratade vi liksom om den. De hade inte gått i samma klass. Mm. Men den tjejen, Pernilla, som jag inte hade träffat på 4 år. Hon sa det att min kurs var väldigt levande.
Mm.
Så det är ett jäkla drag under galoscherna. Sen är det vissa pass som är ganska teoretiska. Men jag försöker köra väldigt mycket så här diskussioner. Och sen får man ju anpassa sig lite efter klassen. Mm. Ser man liksom att det är mobbing eller sådana grejer i klassen. Mm. Ja, men då får man slänga in så här självkänsloövningar. Har det med hållbarhet att göra? Ja, det har faktiskt det. Mm, att vi ska vara schyssta mot varandra. Så att jag är ganska påhittig. Som ett exempel så har jag börjat skicka ut dem på skogsbad med rapportskrivning. Och då tänkte jag så här.
Vad innebär det?
Ja, vad innebär det liksom? Det här kommer bli rapporterat till ledningsgruppen att hon är flummig, fröken. Nej, men då får de gå ut i skogen och så har de en instruktion.
Plocka svamp.
Nej, men de ska gå ut och vara tysta och vara för sig själva och lyssna på ljud och se vad skogen är. Och så får de skriva om det här sen.
Men vad ser du för utmaningar inom utbildandet av hållbarhet?
Alltså utbildandet är väl, jag tror att ganska många i branschen, inte de stora, men de känner liksom att hållbarhet ligger över deras axlar nu. För nu är det en hygienfaktor.
Ja, nu har det blivit liksom.
Ja, nu är det inte så här att ni kan välja till och ifrån det. Mm. Utan nu är det, hur ska vi hantera det? Mm. Och då måste de också prioritera det. Men samtidigt är det ju svårt att säga så här, men vi ska ha en hållbarhetskurs för att, utan att veta vad det blir, att det finns en siffra att sätta på det. Så det är det. Hur får man folk att vilja ha det här så att de förstår att de faktiskt vinner?
Mm.
Och hållbarhet i sig, det handlar ju om att liksom skapa så många vinnare som möjligt i samma led. Om du och jag gör en affär, jag vinner på den men du förlorar på den. Då är vi båda förlorare.
Ja, det är sant.
Så att man måste liksom få folk att förstå. Men greenwash tycker jag är ett stort problem faktiskt. Att det kommer bli ett större och större problem. Därför att nu har vi kommit så långt. Vi har kommit jättelångt innan Greta, men nu är det ingen som tjafsar längre.
Mm.
Och hur mycket kan vi fortsätta lura folk med en grön stämpel? Alltså svanen hade ju ingen, de låg ju inte, det var ju BBR för 2 år sedan.
Mm.
Och då får jag ringa in till svanen och säga, nu har jag läst era kriterier. Det här är bara BBR.
Mm.
Ja, fast våra kriterier gäller ju för hela Norden. Ja, fast det här står på svenska, så ni måste leverera mer. Mm. Och nu är det 2 millimeter ovanför. Och jag undrar hur, det här är ju ett problem.
Mm.
För att folk tror ju liksom att jag står och hittar på det här. Nej, jag läser kriterierna.
Mm.
Alltså jag tittar på vad är det man får för det här. För att det finns 2 delar där. Det finns, du vet, både du och jag, vi vill göra bra saker. Och vi vill också gärna höra att vi gör bra saker, såklart. Mm. Vi är bara människor. Men det finns ju jättemånga beställare som verkligen vill beställa mindre miljöbelastande byggnader.
Mm.
Och så beställer de något certifierat. Det finns certifieringar som är bra också. Som är liksom som en due diligence, BREEAM och LEED och sådär som du... Du får ju en genomgång av din fastighet och se vad resurserna tar vägen för att de kostar pengar. Men det är ju svårt när den som vill beställa något bättre tror att de certifierade byggnaderna levererar. När de inte gör det. Det tycker jag är ett problem. Och sen finns det ju de som tycker att det är skitbra att de inte levererar men det ser bra ut. För då kan man fortsätta som vanligt nästan.
Mm.
Det tycker jag är ett problem. Mm. Hur man ska utbilda i det.
Nej, men jag förstår. Men hur skulle vi kunna få fler intresserade av att bli en del av det här hållbarhetsrörelsen som vältrar sig över hela samhället? Alltså jag tänkte på det händer ju väldigt mycket nu.
Ja. Det är helt fantastiskt det som händer just nu. För 3 år sedan när jag var på ett utegym på sommaren i Malmö och så började jag prata med en farbror, kanske 60-70 år. Han kommer från Indien och bott i Sverige i 40 år.
Mm.
Och så efter ett tag, vi har ju sagt hej till varandra ett antal gånger. Så han frågade vad jag jobbar med. Och så sa att jag jobbar med hållbarhet. Och gud vad tråkigt, sa han. Händer det något där? Och då hade det redan börjat gå upp liksom. Det här var ju tre år sedan.
Mm.
Och nu när Greta har liksom
satt
så här, nu jäklar. Mm. För nu vill folk är redan intresserade.
Mm,
och nu är ganska mycket av motståndet borta. Men jag tror framförallt att vi måste göra precis som i jämlikhetsfrågan. Som jämlikhetsfrågan hanteras tyvärr inte så här. Vi måste lyfta de goda exemplen.
Mm.
Så här gör vi. Och då är inte certifieringen de goda exemplen. För de lär inte dig och mig någonting.
Nej, just det.
Utan vi måste vara transparenta. Vi har gjort så här. Det funkade så här. Var inte rätt för det här projektet. För det här projektet var jättebra. Så vi måste börja se. För vissa saker är ju busenkla att göra.
Mm.
Men då ska vi se till att alla gör dem genom att det blir normen. Precis som att det inte är normen att slänga skräp på gatan, så ska det vara normen att man sorterar överallt. För det är busenkelt. Lyfta de goda exemplen.
Mm.
Precis som man ska i jämställdhetsfrågan i bygg. Jag är jättetrött på allt klankande på gubbarna och killarna och männen.
Mm.
Sätt lyktan på tjejerna och säg, vad gör du för att det ska bli bättre? Alltså lyft dig själv och lyft andra, så att man kan se att så här kan man också göra.
Mm. Nej, men det är jättebra. Du är också väldigt engagerad i att belysa lönsamhet med att hoppa på hållbarhetståget. Hur kommer det sig?
Ja, men det är väl ett lockbete för dem som kanske tycker att varför ska vi hålla på med det här? Men om man tittar på sitt privatliv.
Mm.
Jag tog min blandare där. Det blir ju dyrt att köpa en dålig blandare. Så att det är ett lätt sätt att illustrera. Det är väldigt lätt att illustrera vad man får när man väljer kvalitet. För det blir alltid billigare.
Mm.
Det blir snabbt billigare. Så att det är ett sätt att... Jag menar, det vinner vi på som privatpersoner, men vi vinner också på det som företag. Sen finns det ju vissa företag som tjänar på dålig kvalitet, väggliv som varpar sig, fönster som inte går att underhålla, korta livslängder, plastfärg som fångar in fukt liksom, så fasaden ruttnar eller att det blir dålig inomhusmiljö. Det skapar massa mervärde för, alltså massa vinster för bygg helt enkelt, men för de som ska förvalta och vistas i det så...
Nej, men det är som vi sa tidigare, liksom kortsiktigt.
Mm. Och alla måste finnas, men i hållbarhet så kan vi inte inkludera det kortsiktiga.
Nej.
Vi kan heller inte inkludera det som gör att folk blir sjuka för det blir en fuktskada i väggen. För det, ja, skattekollektivet, svenska vården är 95% skattefinansierad.
Mm. Ja, men jag förstår. Men vad skulle du vilja se för fortsättning?
Jag skulle vilja se, långt svar här, jag var på ett arkitektkontor i våras och jag brukar aldrig bli imponerad. Jag älskar att bli imponerad, jag kom dit bara som, men det är omvärldsbevakning. Jag skulle vilja se, det här var ett arkitektkontor, jag har ingen anknytning till dem alls, men 111. De hade gjort så tydliga strukturer för vilka delar man kan jobba med när man ritar ett hus.
Mm.
Så att det blir pedagogiskt. Jag vill se mer pedagogisk transparens, så att du och jag blir taggade. Ja, men det där gör vi redan bra, då sätter vi det här. Att det där är ganska enkelt, det tar vi också med. Den där är svår, det ska vi vänta med till ett annat projekt där det passar. Jag vill se transparens, så att vi taggar varandra och sporrar varandra.
Ja, men det är skitbra.
Det vill jag se.
Men jag gillar 111 personligen också. De är faktiskt väldigt duktiga,
alltså,
inom BIM också faktiskt.
Aha, du ser. Alltså, när man börjar jobba med de här grejerna så blir man duktig på andra saker. Så förtjänar man förhoppningsvis mer pengar och får nöjdare kunder. Det är bara så kul. Återigen, jag har ingen anknytning till dem. Jag kom dit och var ganska sur. Jag hade ingen lust att vara där. Och så gick jag hem och bara, shit, ja, vad bra det här var. Och då meddelade jag dem det också.
Nej, men det var bra.
Det här var riktigt bra.
Direkt feedback.
Ja.
Har du några tips du kan ge till byggföretag som vill jobba eller bygga mer hållbart?
Ja, men ett, se till att personalen är utbildad av någon som, typ jag, nej men någon som är lite rolig, så att man tar bort motståndet.
Mm.
Alltså så att de vill vara med, att de fattar varför man ska göra vissa ändringar. Skippa certifieringarna som inte har alltså, alla kan ju sitta och läsa kriterierna, men gör alla det? Nej, mer transparens. Så att vi sporrar varandra, så vi får lära oss. Och så ska vi inte göra massa misstag. Men ibland måste man prova något som man inte gjort tidigare. Och kommunicera. Kommunicera det. Och gå inte på det här med miljövänligt eller miljövänliga. Eller minsta möjliga miljöpåverkan. Använd inte den retoriken. Säg, vi ska ha en miljöprofil på det här. Vi ska ha mindre miljöbelastning från det här. Och så levererar du det. Och då när du blir angripen, har du miljöutbildad personal, då kan du förklara. Ja, vi har valt bort den i det här projektet för att det passade inte. Mm. Men vi ska göra det någon annanstans där vi tycker det passar bättre.
Just det.
Så att man normaliserar.
Anpassa sig.
Ja, och så här. Jag brukar säga att fukt och omtanke är min religion. Den ena är vetenskaplig, båda kanske är vetenskapliga. Men om man bryr sig.
Mm. Så, det blir automatiskt.
Ja, det blir automatiskt. För när man gör bra saker så blir man glad av det. Och gör man dåliga saker så skäms man lite. Och sen får man gå vidare. Och inte att vi är perfekta. Vi ska inte vara perfekta. Nej, utan vi ska jobba på bara. Mm.
Du nämnde tidigare om att de kan kontakta dig eller anlita dig.
Eller någon annan.
Jo. <Ja. laughs> Men om man skulle vilja anlita dig eller kontakta dig. Hur kan man enklast nå dig? Vart hittar man dig bäst?
Alltså, jag har ju en hemsida som just nu är under konstruktion för att jag ska sluta utbilda på skolor och bara på företag. Men där kan man nå mig, Felicia Oroholm. Eller så googlar man bara det.
Mm. Du finns även på LinkedIn också.
Jag finns på LinkedIn.
Jag tänkte som vanligt ställa en sista fråga.
Ja.
Och då brukar jag alltid fråga mina gäster. Vem skulle du vilja höra i din podden framöver? Har du någon särskild person som du hade velat lyssna på?
Ja, men jag tycker att ni borde intervjua någon ung studerande kanske, medlem i SBR. Och höra lite vad de har fått med sig från SBR. Eftersom jag själv tycker att SBR är en jättebra ingång.
Mm.
För att där finns det ett fantastiskt stort nätverk. Det finns väldigt många generösa, faktiskt väldigt många generösa farbröder.
Mm.
Som är jättekunniga.
Och delar med sig liksom.
Ja, de delar med sig och de är också väldigt välkomnande. Så att tjejer till exempel känner att det här med bygg och vara tjej, det är ju the shit. Liksom. Det är ju jättebra. Här finns det folk som vill dela med sig.
Grym.
Och de delar med sig till alla. Det är inte det att de delar med sig till unga tjejer. De delar med sig till alla.
Ja, men det är jättebra. Ja, men det är grymt. Felicia, jag får tacka dig så jättemycket för att du var här och delade med dig av ditt kunskap.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Ja, men tack. Och så får jag önska dig lycka till med ditt arbete framöver.
Tack så mycket.